Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST. La, la, la.
Idag sitter jag här med en person som jag tror att alla som har gått i gymnasiet i Kalmar de senaste 50 åren borde ha blivit påverkad av. Han är regissör, författare, kommunikatör och Chelsea-supporter. Men framförallt är han också skaparen av Matterugbyn. Välkommen till Kaggpodden, Ulf Lindelind.
Tack ska du ha.
Fick jag med allting där eller var det något jag missade?
Ja, ungefär. Jag har jobbat inom reklam och kommunikation. Jobbat med diverse saker under åren. Men tydligen inget som har gjort sånt här intryck.
Nej. Nej. Men du är då alltså tillsammans med Lars Karlsson uppfinnaren av Matterugbyn i Kalmar.
Det stämmer.
Vem var Lars Karlsson eller är kanske man ska säga?
Lars Karlsson var min motsvarighet på Lars Kagg. Han var alltså ordförande på Lars Kaggs idrottsförening. Och jag var ordförande på Stagneliusskolans GOIF som var idrottsföreningen på Stagneliusskolan. Stagneliusskolans GOIF är, jag vet inte om de fortfarande finns kvar, men det är annars en av Sveriges äldsta idrottsföreningar. Det är egentligen bara Uppsala simsällskap som är äldre. Den bildades 1876.
Kände ni varandra innan?
Inte alls.
Ni lärde känna varandra genom sektionerna?
Ja, genom att vi hade ett utbyte, idrottsutbyte.
Har ni någon kontakt idag?
Nej, vi har inte haft någon kontakt sedan 1973. Lasse, han var, jag tror han gick en fyraårig linje, så han var sista års elev och jag var första års elev på humanistisk linje på Stagneliusskolan.
Vet du om han bor i Kalmar nu eller ingen koll alls?
Sista jag hörde om honom, det var ju väldigt länge sedan, men då jobbade han på Volvo som gymnasieingenjör. Men idag har jag absolut ingen som helst aning.
Men hur gick det till när ni skapade rugbyn? Varför ville ni skapa ett sånt här sportevenemang?
Vi satte väl aldrig ut att skapa det, utan meningen var att vi skulle ha ett idrottsutbyte. Och jag var ju friidrottare i grunden och spelade volleyboll. Så jag ville ju ha med de grenarna. Och så satt vi och spånade lite kring grenarna och vad vi skulle göra. För vi visste ju att vi skulle vara inomhus. Det var ju enda som var solklart i och med att det var på hösten det här. Och det tror jag var Lasse, jag är nästan säker på att det var Lasse som nämnde någonting. Typ att han ville ha någon lite tuffare sport. Och då nämndes rugby. Rugby, varken han eller jag visste väl egentligen mycket om rugby förrän att man bara fick spela bollen bakåt. Och det fanns ju inga som helst rugbybollar eller någonting sånt i stan på den tiden. Så då tyckte jag att vi skulle spela rugby med medicinboll, som jag ju kände till rätt väl från min grundträning. Och det tände Lasse på, så vi började spåna lite kring det. Och sen gick jag hem och skrev ner ett regelverk på hur vi skulle spela samma kväll. Och Ja, mycket mer än så var det egentligen inte.
Men det var det tänkt som en engångsgrej eller något som skulle återkomma varje år?
Vi hade väl tänkt det som en engångsgrej, eller rättare sagt, jag tror inte vi tänkte alls. Vi ville bara göra någonting som var lite kul. Jag var egentligen mest intresserad av att genomföra för idrotten eftersom det var min egen grej. Och så bestämde vi då för att vi skulle döma matchen tillsammans. Och ja, sen satte vi ju egentligen i princip bara upp lappar på skolan om att det här skulle genomföras. Med en liten kort presentation så fick folk skriva upp sig och sen gick vi och jagade personer på skolorna. Vi visste ju att Lars Kagg skulle ha en stor fördel eftersom det var övervägande pojkar på den skolan. Och vi hade ju mycket fler flickor än pojkar. Så jag menar ju på då att vi var ju tvungna att ha en match för tjejerna också. Och jag hade några väldigt duktiga styrelseledamöter i GOIF. Bland annat Katarina Tornegård som ryckte tag i det och rekryterade spelare helt enkelt. Och sen sprang vi runt och sen var det då så såg storväxt ut så var vi på det och försökte övertala dem om att komma och skriva upp sig. Så försökte vi få ihop ett lag på det sättet.
Men det fanns alltså då ett både kill- och tjejlag från redan första året?
Ja, det gjorde det. Och det var ju solklart hur det skulle bli första året för att killarna fick ju stor del av Lars Kagg och tjejerna vann stort från min sida, Lars Stagnelius då. Det var ju först femte året som resultaten började svänga. Och det året vann ju Stagg, om jag kommer ihåg rätt, både här och flickmatchen.
Men ni hade inga så träningar innan matchen?
Jag vet ärligt talat inte om de hade någon träning, men det kan inte varit många. Jag var ju upptagen dels av att arrangera arrangemanget och sen arrangera kvällens fest som då kallade Rugby Swing. Som ju var egentligen orsaken till att vi skulle göra det, om vi ska vara lite ärliga. För att det var ju så vi skulle få in pengar.
Så egentligen var det svinget som ni ville få in pengar för och då arrangerade rugbyn för svinget?
Man kan säga att det var lite hönan och ägget där.
Ja, ja. Okej. Okay. Yes. Men vad utspelades i matchen? Du sa att det var inomhus. Men
ja, vi spelade i sporthallen.
Det är samma hall som det fortfarande är i?
Det tror jag, ja.
Ja. Minns du resultatet från förra matchen?
Nej, jag inte menar att Kajs killa vann ju ganska lätt och Stags tjejer vann ganska lätt. Men det var ju liksom inte det som var grejen, utan det överraskande var ju hur mycket folk som kom och hur roligt alla hade. Och den enda som tydligen blev skadad, det var ju jag.
Vad hände då?
Jag hade en historia av att vara mer skadad än frisk där jag idrottade. Så jag klev ju givetvis snett under matchen. Och när matchen var slut så fick jag ju åka ambulans till akuten.
Tog ni något inträde?
Som jag kommer ihåg så tog vi inget inträde, nej.
Men du var på svinget sen?
På svinget tog vi inträde.
Ja.
Och det var ju Folkets Park då.
Minns du vad det kostade att hålla i hela rugbyn på den tiden?
Absolut inte alls. Nej.
Det var...
Jag vet ju att det var ju Stagnelieskolan som arrangerade och vi tog ju pengarna också mestadels. Och vi åkte ju och spelade handboll och volleyboll för de pengarna i Nederländerna i Amsterdam senare på året. Så att vi fick väl in en ganska bra slant.
Ja, det kan man tänka när, om det var fullsatt redan från första året.
Det var fullsatt redan första året. Det var stora överraskningen.
Ja.
Och man kan ju lugnt säga att det var ett friidrottet som blockade.
Men du nämnde förut också att du skrev reglerna efter ni hade kläckt idén med rugbyn. Vad hade du för tankar egentligen med att det skulle vara mattor och medicinbollar eller var det liksom bara det ni hade?
Medicinboll var ju mest en gimmick. Just därför att jag vet inte, jag hade väl jobbat mycket med medicinboll precis innan och eftersom vi inte hade några rugbybollar så tyckte vi då att vi skulle ha medicinbollar av olika storlek. Lite lättare för tjejerna och jag tror det var en 4 kilos för killarna. Och att det blev höjdhoppsmattor som mål, det var ju väldigt mycket det, för att vi visste att landningen på en vanlig gymnastikmatta eller utan matta skulle bli lite väl tuff för folk. Det insåg vi ju redan från start.
Jag gav dig förut här reglerna som var från förra året. Kommer du ihåg om någonting skilde sig från när du dömde från det som var nu?
Det som stod i de reglerna, det var ju mest stor skillnad i det taktiska. Vi hade ju bara en uppsättningsspelare och sen hade vi avbytare. Vi hade ju ingen defensiv eller offensiv line så att säga. Utan alla spelade så mycket de orkade och sen bytte man.
Men har du följt rugbyn efter du... Jag förstår det som att du har dömt rugbyn i flera år sedan efter du gick ut gymnasiet också.
Nej, jag dömde rugbyn 4 av de 5 första åren. Jag gick ju på skolan 73 till 76 och dömde ju varje år då. Och sen gjorde jag lumpen och sen läste jag högre ekonomisk specialkurs som var en postgymnasial utbildning som gick på STAG. Så det året dömde jag också. Så jag dömde året 1, 3 och 5.
Och sen så efter du hade gått den där ekonomiska linjen, var...
Sen han åkte jag till USA.
Ja, så då och, var det ingenting med rugby?
Nej, då glömde jag bort det helt och hållet.
Jag läste också att du har fått in Ricky Bruch, diskuslegenden får man väl ändå säga, som domare till att döma rugbyn också.
Ja, det stämmer. Diskuslegend var han ju definitivt. Han var ju en underbar människa.
Hur kände du honom eller hur fick du in honom?
Inte alls, utan det här var ju då 74 om jag kommer ihåg rätt. Och på den tiden så började idrottsmän få lite sån här stjärnstatus. Så de började åka ut och göra promotion-grejer. Så han gjorde promotion-grejer på Intersport. Som just strax innan hade öppnat i Kopparslagen i Kalmar då. Så jag gick bara helt enkelt dit och frågade. Och det tyckte han lät rätt kul. Så han fick häfte med reglerna. Och så kom jag överens om att han skulle döma tillsammans med mig.
Hur var han som domare?
Förvirrad. Jag tror inte han riktigt hade satt sig in i vad det handlade om. Men han var ju väldigt uppskattad, för det var ju som sagt en otrolig personlighet.
Har du följt rugbyn nu de senaste åren när det har livesänts?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Utan jag noterade i början av 2000-talet att den fortfarande gick och tydligen hade gått varje år. Jag bodde fortfarande i Stockholm då. Sen flyttade jag ner hit och såg att det tydligen var ju närmast Kalmars största idrottsevent. Vilket ju är smula förvånande för min del. Jag menar, för oss var det ju bara ett skämt närmast. Bara något kul, närmast en practical joke-grej. Att det sen skulle utvecklas till vad det tydligen är idag, det är ju häpnadsväckande. Fascinerande faktiskt.
Fanns det något spelare eller någon händelse som du tyckte utmärkte sig extra under din tid som aktiv i rugbyn?
Ja, jag kommer inte ihåg namn. Jag kommer ihåg att Katarina Tornegård och hennes systrar Ann-Marie och Pia var otroligt duktiga i tjejlaget. Vi hade en väldigt snäll kille vars namn jag inte kan komma ihåg. Han var väldigt storväxt och otroligt snäll. Men han åkte tydligen på något riktigt ordentligt tjuvknep och blev väldigt, väldigt arg. Och jag försökte stoppa honom. Som en domare ska göra, men det slutade med att han bar omkring mig i hallen istället. Det där vi har lyckats lugna det honom.
Ja, men du nämnde där att du flyttade till USA sen. Vad jobbar du med i USA, eller pluggade du där?
Jag utbildade mig till regissör i USA. Och sen åkte jag fram och tillbaka en del och Sen när jag kom tillbaka till Sverige så flyttade jag direkt till Stockholm och där jobbade jag då med många olika saker inom kommunikation. Framförallt inom reklam där jag började som copywriter. Jag hade ju skrivit lite böcker redan som tonåring som var utgivna. Och sen växlade jag till att bli art director, formgivare. Och jag har regisserat lite reklamfilm och tv. Men inte mycket, några scenuppsättningar och sånt där också. Sen flyttade jag tillbaka till Kalmar efter behov av att få en miljöombyte.
Sen så driver du ju också sajten scfc.se, Chelsea Swedish Fan Club.
Det gör jag, ja. Jag startade Chelsea Swedish Fan Club redan som 13-åring. I början av året 1972 efter att fallit pladask för Chelsea i efter att ha sett dem i Tipsextra i en FA Cup, jag tror det var en kvartsfinal för mig det var, mot Watford som de vann med 5-2 tror jag det var. Och då startade den Chelsea Swedish Fan Club och vi var den officiella fanklubben för Norden. Fram till i mitten av 80-talet när klubben hade fått nya ägare och de ville styra upp verksamheten och de ville styra upp supporterklubbarna. Vilket jag inte var särskilt road av utan jag ville vara fristående. Så att, och 80-talet var en hemsk period för klubben och för fotbollen överhuvudtaget med huliganproblemen och dödsfall och Hazelstadion och Hillsborough. Så det var en väldigt jobbig tid och då låg väl fotbollsintresset lite lågt. Men sen när internet kom, slog igenom i mitten av 90-talet så gjorde jag om Chelsea Swedish Fan Club till att bli ett rent informationssajt på nätet. Den är minst sagt omfattande.
Tack så mycket för att du har gästat KAG-podden.
Ja, tack själva. Det är bara roligt att någonting som man hittar på som ett skämt faktiskt har blivit så stort som det har blivit. Det är lite mindboggling.
Tack så mycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.